formhjulet. Särskilt om våran kunde hjälmspettens hackande verka mer enerverande än uppigande. Junker Kregmarhausen var inte den som synade given få hjälp i näbben, men frågan var om inte just den här spetten var alltför sönderavlad för att få sitta och hacka så där utan vidare. Redan från första veckan i sitt nya hus hade han börjat störa sig på det här. Birken var särskilt ljusexperiment, men det tog 2 år innan han fick tummen ur och verkligen sa det ifrån. Inte för att Kregmarhausen var någon mes, men det faktum att han som barn förlorat vänstra örat efter att ha klagat över det obefen som 14 berusade samurajer förde på grannorden betydde att han var något återhållsam med allt för många av sina verkliga känslor. Det krävdes år av ren terror under gammelfarrunas järnhårda näve för att han skulle kunna överkomma denna begränsning. Och nu kunde han alltså nästan föreställa sig en värld utan just det här. Birken var för och dennes sjufalt förbannade hackspett, kosta vad den det månde. Nya hus i ursfraser jag lära, men detta måste ju anses ett komplett misslyckande, dessutom ett rilligt till stor irritation för kringboende och förbipasserande. Nu skulle han äntligen säga doktorn sitt hjärtas mening, och det så förblommerat som tänkas kunde. Ja då punktet knackade på dörren. Med hes och sprucken stämma skrek där punkt Birken var för en tvehågsen tjeckisk förolämpning, men knackandet fortsatte. Muttrande tryckte doktorn på knappen strax till höger om skipsskålen, och den med fejkade kvanelförsedda dörren gled ljudlöst inåt tills han kunde se den där Rodogan Kregmarhausen stå och göra sig till. Doktorn gestikulerade vresigt åt honom att komma in och slängde vantcigarillen i pannan på honom. Kregmarhausens duckning var lika fänkommen som klumpig, så en nybränd blåsa satt snart bredvid de andra. Skrockande vände sig doktorn mot fönstret, tände en ny presumtiv projektil och inväntade dagens dumma fråga. Han hörde hur Kregmarhausen skrapade med fötterna på röjamattan, klädde sig i håret och harklade sig som en irländare om sen hösten. Nå, sade det er. Birken var förbarskt. Ja, jo, alltså, så här bara. Nu är jag trött på detta. Den unge junkern kunde knappt tro att han vågat. Han flämtade förskräckt till och dök bakom skrivbordet. Förvånad över gav doktorn sina planer på att rutinmässigt avspisa den tröttsam unge mannen och började istället ladda för en regelrätt utskällning. Luften i rummet vibrerade och flera av Kregmarhausens piercingar sved, som det alltid gjorde när fara var åfärde. 2,6 kilometer sydsydost om det sista av ettens nejälstrumpfs en gång så stolta krigarkloster, brann en obesvarad låga i en ung kvinnas hjärta. Och förmögen att sova tillbringade hon sina nätter med att skriva en löst långa orden på knagglig hexameter och tonsätta dem i obskyra måltonater. Härvid ofta glömt man dess den gamla sanningen att episka diktverk rätt sällan blev bättre av att sjungas runt lägerelden med några pensionerade plommonodlare och deras lika pensionerade fruar. Och så satt hon där, ensam som en fiskhandlare i en bottenfrusen dyl, och försökte få ordning på sina tankar med helt förfällade medel såsom kemiskt renad tesprit eller undermåligt förfallskade i dekot, men utan nämnvärt resultat. Det gick inte att tejpa ihop ett brustet hjärta med artificiella medel. Här krävdes krafttag av andra, och prövades lag. En vacker dag packade hon sin kommod full med sockervar och kultusar för att bege sig till Örkejungas djupaste katakomber, där trollpackor samlades för att plägga sina seder, klia sina bråk, salta sina synder och vad helst annat det nu kunde tänkas förslösa sina få lediga studer på. Där minsann skulle insikt om jättesorgens avhjälpande sprida sitt varma ljus över vår unga hjältinnas brustna själ. Inget prisvärt namnet hade heller nämnts i de preliminära förhandlingarna, så nog kunde den mödosamma resan i Diligens och på Kängrustilta vara värd de 8 forna syriska guldmynt som vår hjältinna kunde undvara utan att behöva ens hyra ut sin fasters genomrutna gamla kropp till förbipasserande godo präster en endaste gång. Olika som det var hade ju det haft alldeles för mycket gemensamt för att kunna enas om vad som kunde väntas av en hor med fjäderskrudar försedda före detta skvalledansatister. Faktum var att unga fröken med sina var utledd på mer än bara groteska religiösa seder. Hela hennes liv gick ut på att ändlöst upprepade fossislor hon verkligen hatade mer än någonting annat, och det till ingen nytta. Därför, mot alla odds, stängde hon den packade kommoden och bokade biljett till Narp på första bästa resebyrå. Vägen till Narp var både bred och djup, för att inte tala om dess längd, som var bra mycket värre än fröken med sina ens i sina vildaste, av absint inspirerade, dock titanar drömmar hade kunnat föreställa sig ens om hon orkat försöka. Tur var att samtliga passagerare ombord var utbildade i tysk underhållningskonst, så att icke blott hade hon gått om förstklassiga germanska country- und westernsångare att välja bland, men hon hade dessutom många riktigt roliga att skratta åt. Den här resan skulle nog gå utmärkt, tänkte Messina och satte sig till rätta med ett lätt leende. Om soluppgångar vore leenden så skulle Gottfrid Jönsson ha varit en framgångsrik och strålande glad individ. Då hade han kunnat möta varje utmaning med en sprallig sång. Då hade kunde han ha varit den man som med självklarhet triumferade över varje svårighet och med lätthet charmerade alla i sin väg, vänner som fiender. Tills inget socialt hinder längre kunde stoppa honom från att vinna allmänt erkännande som den mest vinnligande man som någonsin korsat stigar, byggt broar, skapat processer, flöden och procedurer, eller ens träffat kungen. Men soluppgångar är inga leenden. Gottfrid var en bitter gammal gubbe. Dessutom var han ful, ensam och bodde i ett fallfärdigt tröckel 5 mil från närmaste uthus. Så inte var det underligt att Gottfrid saknade annan sysselsättningen att kasta sten och gamla cyklar i Ångerdalälven, dyka ner i nämnda vattendrag för att hämta upp dem, sina vilse i jakt på förflunna ekrar eller sidoreflexer, och sedan mödosamt traska längs älvbottnen, stretandes och dragandes för att återigen slutligen få ge upp och lämna cyklarna tills dagen därpå. När de oförskämda slinglarna från grannorden fiskade upp dem fick Gottfrid åtminstone nöjet att polisanmäla dem för olaga intrång, emedan älvforan omfattades av Gottfrids tomtgränser. Det var minsann inte mer än rättvist att gamle Enoksson fick stå där med långnäsa och rumpan bar, dömd till dryga 80 år utan möjlighet till resning av vare sig det ena eller andra slaget. Önsketänkande var inte hans starka sida, men i det avseendet var han inte den som kom sig för att försöka bättra sig. Förskansad bakom en egenhändigt uppgrävd jordvall hukade ingen mindre än Göran Svartbok, bygdens allra bästa bordtennisspelare, med över 14 distriktsmästerskap till sitt namn samt stora pingpongpokalen i tryggt förvar någonstans i garaget. Han försökte desperat fördjupa gropen i vilken hans vänstra känga knappt fick plats. Till detta ändamål brukande ett halvätet löskokt ägg, till föga gagn för hans sak. Orsaken till hans obekväma belägenhet hade han glömt. Kanske trodde han sig jagad av skogens småknytt, eller att rymdvarelser skulle landa i något av hans soppkok, som stod och puttrade för jämnan på låg värme bakom hans samling av uppstoppade, maletna vattenbufflar. Fan visste, men ändå låg Göran nu med näsan i leran, och paniken var knappast spelad. Svällande bakom en bärsbuskarna låg en av de grövsta luftballonger, som någonsin kapsejsat i den småländska vildmarken, och under själva ballongen fanns något, som rörde sig, och stönade av vällust. Då kastade Göran en hastig blick över axeln, bort mot tyghögen och dess okända invånare. Skulle man ta och sammanfatta situationen med 2 ord så blev det så här, och klar panik. Junker Kriegmarhausen kastade sig sällan in i situationer han inte trodde sig behärska. Oftast berodde detta på att hans fäghet hörde till den legendariska Kriegmarhausenska modus operandi, fast det fanns tillfällen då han helt enkelt inte orkade bry sig om hävdvunna beteendemönster utan istället lade större vikt vid biologiskt betingade reflexer, exempelvis flyktinstinkten, som utlöstes av obegripliga situationer, konstiga människor på fel plats och så. I bästa fall kunde Kriegmarhausen dra sig tillbaka och sen och obemärkt, men stundtals, som nu, gick detta ohemult dåligt. När han vände på klacken för att smyga iväg norrut stod där punkt Birken Vassers harmynte halvbror Kristoff Dojan Birkenkov i hans väg och begärde att få dunka den oförskämde drulen i pannan med sin medhavda marmorpelare. Doktorn övervägde denna välformulerade begäran, trummade tanksprit på sitt nötta betongskrivbord tills fingrarna verkte i vanlig ordning, och vände sedan blickarna mot taket. Vindögd som han var tog detta avsevärd tid i anspråk. I rande kring gårdsplanen utanför likt stevje under efter en redig svensexa var ingen mindre än stevje under, kvar lämnat efter en blöt svensexa i tisdags. Hans nynande utanför var det enda som störde en annars stilla natt. Risto harklade sig otåligt, tvingade sin Salvador Dali mustasch. Alltså, började han väldigt långsamt och grovt. Doktorn tittade förvånat upp, varför just jag? Kverulerade Junker Kregmarhausen, vars tidigare karskattrityd helt smält undan likt varmt smör. Därför, genmälde Risto på antikrumenska, vilket fick den lingvistiskt rörkdrivne doktorn att nicka medstämmande, då håller jag med. Eller jag har åtminstone inga invändningar annat än i teorin, så det duger, som skäl för grov fysisk avbasning. Kör hårt, din gamla hedning. Så det gjorde Risto. Tyvärr hade han inte mycket balans kvar i kroppen efter åratal av mödosamt kringsläppande på den tunga börda det innebar att vara ordförande i logtiska marmorpelarföreningen, LMF, och hans anfall hade därför drag av ringaren i Notre Dame med sändrag och grupp. Lättare grobian, att undfly såg man sällan, och Junker Kregmarhausen lyckades verkligen ta hand om situationen på det sätt man kunde vänta sig. En vigg fint åt höger följd av en något vinglig men effektiv kullerbytta ut genom dörren. Förvirrad stöttade Risto till marken, flämtande och hostande. Odugling! Skrek doktorn i falset. Min själ och tid. Varför kan ingen deportera den här odoglingen tillbaka till Flen? Utanför skubbade Junker Kregmarhausen runt, som vore han en ekorre fast i ett kvarnhjul. Fröken med sina fingrar dostadikt på sin farmors radband. Det brukade hjälpa bra mycket bättre än att besinningslöst drunka huvudet i tegelväggen. Oftast, men inte alltid. Det var som ett lotteri, eller vitrysk roulette med en konstig insats och nollvinst. Varför man helt enkelt inte struntade i hela saken och bara lät en orättvis värld totera henne helt och stött låg det lärde knappast sömnlösa över. Hur som helst så hade hon inte mycket annat att göra. Resan segade sig fram likt en hink ljumen sirap. Tysk underhållningskonst i all ära. Särskilt skoj var det sällan att tvingas resa med den i åtskilliga timmar. Sällan hade hon knypplat så långa gardinspetsar. Utanför fönstret kunde hon se det sista av dess nejelstrumpfska munkarna håglöst skotta undan vulkanaskan från klostergården efter helgens utbrott. Föredettingar. Fnös hennes resesällskap ilsket, men troligen grundlöst. Hohojaja. Gottfrid Jönssons beslut att plötsligt överge sina invandramönster och istället resa bort till fjärran land visade sig ha enorma konsekvenser för hans cyklar. Tyvärr skulle Gottfrid själv aldrig någonsin få se vad som drabbade dem, ty denna resa skulle sluta med att herr Jönsson själv blev rik och lycklig och aldrig mer återsåg sin ungdoms- och ålderdomsutjätade och bedrövligt tråkiga omgivningar. Stackars cyklar, det började bli riktigt jobbigt att hålla ordning på hur många gånger han egentligen tappat räkningen bland alla sina. Vänta nu, vad var det där för något? Göran Svartbock nuggade sig i ögonen. Han hade haft en rent helvetisk dag och att minnas ens sitt eget största problem när det fanns rakt framför näsan visade sig vara honom övermäktigt. Förvirrad satte han sig i gräset bakom sin lilla jordvall. Varför hade han inte tänkt över gårdens försvar bättre? Det var så mycket att stå i varje gång det rasade fallskärmskäggare från skyn. Jordkällaren var sedan länge full av dylika, och även vedstugan gick snart inte heller att utnyttja till platsens ämnade ändamål på grund den stora mängden staplade närdimpna lik därinne. Stackars Göran visste sig ingen bättre väg ut än att försöka gräva en massgrav bakom potatislandet. Men utrustad blott med det undermåliga redskap högerkängan utgjorde, nu sedan eget spruckit och mössan lösts upp i en far och fulfammen fluff, hivade han undan jord med en så låg effektivitet att sniglar skrattade åt honom och själva marken närmast intog en föraktfull hållning. Få män kunde gräva gropar mera. Göran utgjorde inget undantag från denna regel. Även om han hade haft en riktig spade hade han förmodligen försökt sälja den utan att begripa vilken nytta den kunde ha gjort i situationer liknande den han nu befann sig i. Sådan kunde han vara om han hade varit klassad som omyndig, men en vuxen Karl framstod enbart som ömklig när han betedde sig så. Detta accentuerades ytterligare av Görans bristfälliga förmåga att behärska sig inför vad han uppfattade som stressigt. Gråtande fjärtskärande slet han sitt hår och föll spastiskt till den leriga marken, där han slutligen blev liggande vanmäktigt flämtande. Uppe i skyn syntes ännu fler fallskärmar, som sakta föll enligt lagarna om gravitation och luftmotstånd. Snart skulle det kraschlanda och omvandla hans fina trädgård till ett virvar av förvridna och brutna kroppar insvepta i kamouflage grönt och khaki. Tog det aldrig slut, kommandant? Spiegel von Schwarzknopf existerade inte i verkligheten. Han var en biprodukt av industriella företagsstyrelsemöten, då förströdda fantasier klottrade i anteckningsmarginaler kan ta troligt utvecklade former och med skapa avsevärd uppståndelse i den litterära världen. Detta var ett klart fall av ett präglad kollektiv dementi, men detta till trots hade följderna inte gjort stort intryck på lokalpressen. Borta var för alltid den tid då inbillade, osynliga och döda symbolfigurer kunde hålla allmänhetens intresse mer fångat än exempelvis mer konventionella uppmärksamhetssamlare såsom filmstjärnor, musikalatister, kungligheter, massmördare eller T.O.M. Peter Harrison. Numera hoppades man kunna hålla allmänheten i ett hjärtrep utan att lägga ner sig särskilt mycket i framfantiserade hjärnspöken. Makteliten hade insett att den inte behövde ta i särskilt hårt längre. Den enda som verkligen oroade de osynliga pamparna i kommunsättet var DR.Birkenwasser och dennes egensinniga vana att skaffa husdjur innan dittills hört talas om eller ville ha inom 15 mil från gården. Vore det upp till dessa herrar skulle doktorn omedelbart förpassas till grannsocknen. Nu var dock läget så att släkten Birkenwasser bidragit åtskilliga gånger till det lokala curlinglagets populära loppmarknad på skiltsöndagen, och sådant glömmer inte en tacksam bygd i första taget. Det är punkt Birkenwassers status, som byfång extraordinära inbegrepp allt så komplexa politiska manövrer bakom kulisserna. Den godvill släkten byggt upp var ännu bara naggad i kanten av doktorns skumraska affärer. Utan vidare åtgärder torde hela trakten snart härjas av doktorns villdjur av olika slag, så han måste stävjas. Frågan var bara hur det nu skulle gå till utan att en sympatiserande curlingfanatisk pöbel stormade stadshuset med ondador i sinnet och hårda nävar. Det var här fantasikommendanten kom in. En imposant figur, som kunde skrämma till och med härdade gamla monsterkonstruktörer, få dem att rara i vånda och nöd och till slut helt sonika gömma sig under sängen. Ja, helst flytta också. Långt, långt bort. Kommunstyrelsen hade beställt pappfigurer och med ett par skådespelare som skulle imitera er kommandant efter bästa förmåga varhelst er punkt Birkenwasser kunde tänkas dyka upp den närmsta tiden. Huruvida avsedd effekt uppnåddes låter vi vara osagt. Klart står dock att kommandanten plötsligt hade blivit ett stående epitet för varje form av verksamhet som kommunen utförde i syfte att ytterligare tillskansa sig mer makt, pengar eller bara trakassera folk. Fullmäktige hade aldrig varit något bygdemönster även i bästa fall. Numera var det ett stående skämt att bygdens kriminella antingen satt i socialnämnden eller i fängelse. För doktorns vidkommande kunde det nog kvitta vad pamparna tog sig före. Han hade annat att hänga sig åt. Just nu var det jakten, nej, den hängivna besattheten, av att finna den uppstudsiga Junker Kriegmarhausen, som styrde hans tankar med järnhand. Tyvärr var listan över tillgängliga monster kortare än vanligt eftersom förra månadens experiment med rabiesmittade sabeltandade fjällkor slagit slint och halva lagården dessutom tagits i anspråk av en misslyckad gatukorsning mellan en hastigt ihopspikad diverse handel och ett enormt kvarnhjul. Den där prylen gick verkligen doktorn på en mina med. Hovslagar Oskar, den gamle dragspelscharmören, hade lyckats sälja denna tingest under förevändningen att den skulle komma väl till pass vid doktorns gardenpartis eller så, och den var förvisso färgglatt målad och även dekorativ till själva formen, sedd snett uppifrån vänster, men vad som slöt delen till sist hade varit en generöst tilltagen dunk hembränt på köpet. Hovslagaren hade ställt upp den rostiga dunken bredvid kvarnherket med en demonstrativ gest, varefter han yttrade orden doktorn sent skulle glömma. Jag är inte den som glömt med vederbörlig tradition vid såna blörg. Just där dog hovslagar Oskar, förmodligen av rikedom, för inte var den gubben särskilt skicklig annars. Trots att doktorn därmed kom att se sin egendom utökad med ett enormt modifierat kvarnhjul kände han en vag känsla av annalkande undergång. Han kunde inte direkt sätta fingret på vad det var som fick honom att må dåligt, men det kunde ha att göra med stanken från den inkompetent uppstoppade uppfinnaren som låg mellan elementet och väggen och komposterade i frid. Eller frid och frid, det kunde nog diskuteras. En familj, en modifierade bältjur härrörande från ett experiment i social ingenjörskonst byggde bo i den avlidnes kranium. Härvid vidgande sagda hållighet till erforderlig volym besinningslöst bankande sin väg medelst små men dock fullt brukbara släggor. Hur som helst låg guffan och luktade lik där och hade så stor inverkan på traktens meteorologi att det inte stod mycket annat till buds än att informationsbroschyrer om hur allmänheten kunde införskaffa näspluggar och deodorantsprayer till självkostnadspris. Under dessa förvirrade omständigheter var det bara en man som drog sitt strå till stacken. Han kunde stå rakryggad när det blåste småjävlar, han. Till och med när hans vänner och bekanta var nära att gräva provisoriska bunkrar för att kunna komma undan de livsfarliga kastvindar som gick härjande i trakten dessa dagar hade denne sydsvenske stålman stått pall och inte gett vika för grupptryck eller mutor. Ingen hade försökt med jordgubbståta. Tyvärr, utan hellre deporterat hela långa raden av det han brukade umgås med till en marginellt trevligare plats i lä. Vi talar förstås om bygdens allra stadigaste son, Lillhäll och tillika efterriddare av bara faten, unge junker Pompadour Kriegmarhausen. I ljuset av hans tidigare uppträdande kanske det verkar en smula motsägelsefullt. Vi minns ju alla hans mytomspunna fäghet. Och hans krypande inför den vedervärdiga Ristoftojan Birkenkovals utan minsta tecken på ryggrad eller principer. Det kan inte nog understrykas att han innerst inne var en fegusling, men att han faktiskt nödgats morska upp sig betydligt på gamla dansstället Björkbackens nötta dansgolv, och efteråt hade han uppnått ett högre sinnestillstånd under vilket han skrivit följande dikt flyende undan konventionernas förtryck nalkas jag döden sedan gick han hem. Drack orimligt starkt punch ur en gammal stövel, stupade handlöst över vilsekomna murmeldjur vilka ständigt kravlade genom hans tv-rum på väg mot en lika och lor, som horisandes åt söde, och sedan dråsade han i sänglikt ett bildrack, som tumlar ut för Matterhorns allra skrovligaste och farligaste sluttningen tisdagskväll. Man hade tagit en paus i dagens hektiska program bara för att någon hade påpekat att facket var på väg upp för marmorhallarna, unisont viftande med något avtalsenligt men förödande tråkigt att avhandla. LMFs årsmöten brukade sällan bli klackarna i taket direkt, men nog fan kunde man vänta sig en ordentlig fest efteråt resonerade majoriteten, och därmed brukade faktiskt uppslutningen bli stor. Nu verkade det inte bättre att efter festen skulle sabbas av en smärre hår den vetna jäkla fackliga ombud. Hristo suckade moloket men kunde inget annat göra sen att sorgmodigt beställa in en omgångsmultronsaft och hoppas på det bästa. Doktorn hade i och för sig rampant smultronallergi, men i nuvarande sinnesstämning hade han ingen anledning att bry sig om detta förvisso beklagansvärda faktum. Utan snarare borde han rikta in sig på det mer omedelbara faktum han hade rätt framför näsan. Vice biträdande fackförhandlare Svante Turbin. Doktorns planer på att spela nyhålgolf hade grundligt grusats. Nu gällde det att tänka snabbt, stoppa allt. Vi måste jaga den förbannade junker Kriegmarhausen tills han stupar. Släpp tanken på dessa förbannade fackpampar, för nu behövs LMF. Nu. Med dessa ord drömde doktorn sin gavel i bordet, plockade upp sin nötta kalender och kryssade över dagens förmanande ordspråk. Var tålmodig eller bryn för evigt. Att få LMF att gå med i hans personliga korståg gav honom ordnade röstresurser såväl som spastiska ögonlocksryckningar av välst. Nu skulle ingenting kunna hindra hans framfart genom kommunen. Äntligen skulle hans skraltiga 13 rumsliga kunna bytas mot det mera passande slott han alltid velat fläska sig i. Nu gällde bara att ta itu med dessa motsträviga förbannade pampvannabes som stod runt omkring, och även dessa förslappade gamla fackgubbar han redan fastställt att han skulle ut få dra sina grottkrokodiler med. Så fick det bli, kom hit. Doktorn lockade till sig en av de mer karaktärsvaga utsände, lade ett fläskigt finger på dennes protesterande läppar och övertalade helt fräckt hela hans familj att samfällt knuffa ut honom genom närmaste panoramafönster. Fallet bröt så tippat av en helt otrolig händelse. Mer därom senare. Punkt. Junker Kriegmarhausen hade försökt ringa Göran Svartbockalt sedan frukost, men inget hade han färdigt. Var fan den mannen befann sig hade han frågat varenda bonläpp från den tämligen närboende Jan Ingemarsson till Sigge Svartkrok tre härader åt nordväst, men till svar fick han mestadels, inte vet jag var den gubben bor, torsjä väl. Det gjorde honom endast marginellt mer inställd på att ge upp. Inte nog med att han var en bångstyrig jävel, den där Göran. Nu skulle han dessutom visa sig vara en obegripligt svåranträffbar gynnare. Vad höll Karl på med, undrade junkern uppgivet. Vad skulle han ta sig till? Utan att förtjäna det hade han ådragit sig gruvligheter han knappast kunde hantera ensam. Och nu vägrade den enda han kunde lita på att stå till förfogande i det nödläge junkern motvilligt insett att han befann sig i. Sedan barnsben hade Göran och han varit oskiljaktiga. Det tog studenten till som hans och hade åtskilliga skäl att minnas den eddesvurit den dagen om evig och i stort sett villkorslös trohet varandra till år 2014, då preskribering kunde antas äga rum. I förstone var det kanske ett omaka par, men allt som åren förelöpte vändes deras olikheter ut och in i en virvlande dans av paradoxalt ömsesidigt utnyttjande. Dock till stor förnöjelse de båda gärna brukade beskriva som det skönaste man kan tänka sig om man tycker om sådant. Att Göran skulle överge honom vore närmast otänkbart, men precis så otänkbart hade junkern trott att inget borde vara. Gottfrid stretade irriterat fram mot Riligenstationen. Det hade inte varit så övergävligt svårt för i tiden. Nej, sannoliken hade han ofta kunnat gå rakt fram utan att stapla eller snubbla. Fan vad det var annorlunda nu för tiden. Allt hade försämrats på varje tänkbart sätt. Från Konsum, som inte längre sålde folköl och inte ens hette Konsum längre, till sommarkvällarna, som nu för tiden rymde föga framtidshopp, eller midnattssol trots att man på äldre vikot klart kunde skönja massvis av dylika företeelser, vilket visade på livets enorma potential, då för tiden. Jävla skit, vilket elände man tvingades genomlida. Gottfrid västundsjö fullt åt alla som kom i hans väg. Just nu råkade en trebarnsfamilj på taxpromenad ut för hans illasinnade gäster och gottbörder. Modern skyllde barnen så skyldiga ögon, viskade nervöst något till den yngsta och log ansträngt mot Gottfrid. Det var en jättevärmande uppvisning i omsorg som Gottfrid ignorerade. Borta vid stationen syntes en civilklädd polisman bakom en brinnande, uppstoppad struts. Bredvid honom satt tre hånfulla små män med varsin liten lie, iklädda svarta kåpor, som sett bättre tider. De kacklade i staxat och sinsemellan, och viftade med handskrivna dödscertifikat, som luktade svagt av unken fänkål. Polismannen försökte se ut, som om han inte brydde sig om deras åtbörder, men det började bli svårgörligt, om lagboken verkligen fördömde dylikt, vilket den borde. Strutsen, som var gammal och åderförkalkad men ändå ganska gladlint innan den avlivades för att göra den mellersta limanen nöjd, brann med oförminskad styrka, glöd och prakt trots den behandling med kemisk tränad lacknafta som man för ovanlighetens skull utsatt fågelstackaren för, vilket borde ha lett till ohejdad arrest men även den gången undanviftats. Gottfrid nuggade förtjust händerna. Här såg han en självklar möjlighet att leva ut ett par av de undertryckta rovdjursinstinkter han vanligtvis undertryckte. Två språng hade varit lagom för en gepard, men Gottfrid var inte en dylik, även om han tyckte det själv i stunder av ohejdat övermod så som så ofta hände, även så nu, tjohej mina vänner. Gastade han exalterat. Ska vi röja runt och hänga torsk, tycker ni? En pinsam man, den är Gottfrid. Fröken med sina steg av tåget och såg sig förvånat omkring. Hon hade väntat sig en mer imposant mottagning. Allt hon såg var en betongperrong, två ärligt talat lindrigt tilltalande herrar i tagelkoftor, samt tre fullsatta bagar, i vilka tusen sinom tusen nummer slogs om tvålen. Hon nuggade tanksprit på en medhavd kopparkittel, tvehågsen och tanksprit, som vore hon kommen ur någon avlägsen och bortglömd vintersaga, om väntar som onagerat putsade kopparkittlaren kulen och märkligt tryffus decemberafton. Tyvärr var hennes nagelband redan medbitna in till köttet, vilket gjorde att hon hajade till när fullt synliga nervendor slog mot kopparens ärgade yta. Förskräckt tappade hon kitteln på vänster pekto, och vilken hon typiskt nog lagt hela kroppsvikten. Hennes silvroll fick vänta, när hon nu såg något märkligt bakom en rodnande civilkonstapel. Tre hånfulla små figurer och en brinnande struts. Vem som än såg detta, tänkte hon, skulle nog gå fram och begära en förklaring, eller åtminstone ett signerad fotografi av situationen, för roligt såg det ut. Hon stegade fram till den närmaste av de små koppklädda gentlemännen och knackade honom på pannan. Göran drack mer än han någonsin trott att han var förmögen. Vattnet i tunnan var jordigt och salt, men det var vått och troligen inte mer förorenat än att man överlevde. Tydligen hade en övergöd järnspett kraschlandat och fullständigt krossat pannbenet, så att järnspetts hjärna och diverse annat kladd funnit sin slutliga viloplats längs tunnans kanter. Göran noterade detta endast i förbifarten, dum som han var, och lyckades dessutom med konststycket att vända sig om precis när han borde ha krypit ihop eller tagit betäckning bakom själva tunnan, för där hade han nödtorftigt kunnat värja sig mot den fallande bilen. Tyvärr var inte Görans reaktionsförmåga fullt att lita på under gällande omständigheter. LMFS medlemmar hade ställt ord för anden mot väggen och krävde att han klargjorde var han egentligen stod i frågan om deras förhållande till der. Birkenwasser. Han hade inte klart och tydligt redogjort för de finansiella detaljerna, särskilt inte vad var och en kunde tänkas oroa sig över när det hade, gång efter annan, vanligen lett till ohejdad olycka och smärtsamma personliga misslyckanden. Vi talar sällan med varandra. Jag och Birkenwasser hade slutat supa ihop redan innan vi började högstadiet och höll isär våra affärer därefter. Denna bortförklaring är avsedd att sammanfatta den förvirrade ordström jag egentligen velat framlägga. Hittills har jag varit bevälskt återhållsam med att tillkännage min egen åsikt om herr Kriegmarhausen eller någon av hans kumpaner, men nu kan jag inte längre framhärda i min kyrkliga fromhet. Det här är Tamik fan något av det fulaste rövargäng som någonsin haft den ytterst dåliga smaken att ge sig på något som det inte har blekast aning om hur det ska gå i land med, och det tillhör det inte vet att på minsta vis göra mån, varken när det gäller den döda vinkeln eller den femte kolonen. Vad den där i Helsefyr tror det att det ska kunna åstadkomma utan att först ansöka om, och det vill jag påpeka, att korrekt ifyllda blanketter är grunden för ett modernt samhälle. Ja, jag vill inte låta som en nällig gammal stofil eller så, men utan välvässade och ändå målsenligt utformade hotvåpenor och radergumin står man sig slätt emot japaner, eller för den delen filippiner med motsvarande skrivteknisk utrustning. Bolivia kanske vid den rotrustade. Jag låter det vara osagt. Hur som helst orkar jag inte längre. För att summera hela den här harangen på lättfattlig sörmländska med stort S. Det kommer att göra ont innan det blir bättre. Det är. Birkenwasser kommer att förfölja alla våra drömmar många år framöver. Tack för mig och glöm allt jag sagt. Punkt slut.